Värvet görs i samarbete med Acast.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej, har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister.
Är det med glädje som du konstaterar det?
Skräck.
Okej.
Okay. Ja, det var ju en process när man inser att det är så här det kommer bli. Då är det en kombination av att acceptera sitt öde förbereda sig och börja förbereda sig. Men det är också mycket förväntningar att leva upp till.
Leif G.W. Persson lär ha kallat henne den bästa elev Handelshögskolan någonsin haft, och även om hon själv inte strävat efter att ha en perfekt karriär för en statsminister har Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson haft det med större och större uppdrag. Ett par år på statligt verk och sen 7 år som finansminister till exempel. Nu är hon oppositionens ansikte utåt, men hur ser hon på tiden som regeringschef och hur var den där dramatiska valnatten i den innersta kretsen? Och var NATO-ansökan verkligen en genomtänkt och bra idé? Det här är Värvet, avsnitt 552. Vi spolar tillbaka bandet då till 11 september 2022. Åtta rycket, tänker jag mig. Både SVT och TV4 har publicerat preliminära siffror. Ditt block leder med 2 mandat. Hur mår du där och då?
Nej, men där vet man under valnatten att siffror, att mandat kan skifta hit och dit. Så att det var jag förberedd på under hela valnatten, att det kunde bli så.
Och, för jag hittade ett reportage från Svenska Dagbladet som jag ska citera om en stund. Och då låter det lite grann som att ni har ju hyrt någon del av Waterfront som är ett jättestort hotell i Stockholm. Någon slags konferenshistoria liksom. Och som jag har förstått det då så är vanlisarna, eller medlemmarna så att säga, de är någonstans. Och sen så är ni i verkställande utskottet, ni är i någon slags war room. Eller,
ja, och så är det ju på alla, så är ju alla partier sina valvakor.
Okay.
Och det är för att journalister är ju väl, jag menar, alla journalister är öppet för journalister, den liksom stora vanliga lokalen. Men sen vill man ju inte att partiledaren löpande ska kommentera liksom vad som händer under rösträkningen. Så partiledarna kommer ju, och det är likadant till alla partier, partiledarna kommer ju ut när man har något att säga om valresultatet.
Mm, okej. Okay. Så vilka är det där med dig då? Är ni liksom i någon slags svit eller någon konferensrum?
Nej, det är bara ett vanligt, vi var på ett helt vanligt konferensrum, liksom, ja. Ett vanligt mötesrum. Och då är det ju både mina medarbetare som ju både jobbar med press och såklart också vad jag ska säga när jag går fram, när jag kliver fram. Och sen är ju också andra i verkställande utskottet.
Mm. Och jag menar, det här är ju liksom crescendot på en valkampanj som jag antar kostar ganska mycket energi för dig, eller?
Ja, det hade i och för sig varit 10 månader som hade kostat väldigt mycket energi, så att jag jobbade ju väldigt mycket, inte minst under hela den tiden jag var statsminister. Det var ju en väldigt speciell tid.
Mm. Så liksom, om jag så här återgår till det där liksom första ögonblicket när de kommer ut med de första preliminära resultaten liksom, och det ser bra ut, är det någon så här suck av lätt eller du vågar inte ta
absolut
ut någonting?
Absolut inte, nej.
Och hur gör man, alltså hur kan man inte påverkas av det? Ja, alltså man skulle väl ändå bli lite så här, nej.
Nej, utan jag, alltså jag har varit med för många gånger för att ta ut någon seger i förskott, och jag vet att mandaten kan svänga under valnatten både fram och tillbaka.
Så vad pratar ni om då istället, om det inte ska ta ut någon seger i förskott?
Jo, men han höll ju säkert på att analysera det där fram och tillbaka.
Mm. Och den här?
Ja, jag kommer inte ihåg exakt vad vi pratade om, men vi höll på att analysera sakerna fram och tillbaka. Och, ja. Där får man ju försöka hålla huvudet kallt.
Ja, jag förstår det. Men liksom, vill man ändå inte, alltså, om det nu är crescendot, vill man inte i alla fall fästa lite? Men det kan du inte heller riktigt göra,
nej.
För det måste ju vara...
Nej, det kan man ju inte göra.
Du ska köra hem sen. Det ska du inte göra.
Nej, man ska ju hålla tal. Alltså, jag ska ju gå fram och liksom göra ett statement om och tacka alla för allt jobb som skedde under valrörelsen och sen dra slutsatser från det resultat som har kommit eller inte har kommit då.
Alltså det finns i under en sån här nu är det...
Alltså jag menar för alla partiarbetare som har liksom har jobbat knackat dörr, jag menar det är typ flygblad, stått och delat valsedlar på valdagen. För dem är ju det här festtillfället. Det är ett sätt att liksom pusta ut tillsammans. Oavsett hur det går, glädjas åt liksom alla de insatser man har gjort. Och, alltså, så det är ju ett fantastiskt roligt, trevligt tillfälle för både de lokala partiarbetarna men också såklart de som jobbar på partikansliet. Så det är ju en jätterolig kväll.
Men inte för mig.
Nej, det är en vanlig arbetsdag.
Ja, för det är det jag tänker. Man vill ju liksom att det ska komma någon slags release och att du ska få liksom... Ja, men, sen förstår jag också det här med valresultatet. Jag är inte liksom, inte dum i huvudet, men att du ändå så här, så att säga, skulle kunna få gå ut och göra ditt statement och sen så här, gå in och ta ett glas röpang med de närmsta och liksom pusta ut.
Nej, utan där behöver man ju... Där behöver man ju liksom också förbereda sig dag för dagen efter.
Mm. Ja. När du ska runt på och, ja. I alla medier och prata.
Ja, ja, precis.
Ja, vad deppigt
då. Så att det är inget pusta ut. Det är inte ett pusta ut tillfälle.
Nej, jag förstår. Nej. Det. Okej. Okay. Så när liksom, och för sen så inträffar ju någonting annat då när liksom dagarna efter, så är det väl, även om det ser ut som att ni har förlorat, så är ni väl liksom, alltså ni ska väl ändå prata med talmannen och jada jada liksom. Det blir ingen rast och ro där.
Ja, men den väntade jag ju med tills det slutliga valresultatet kom, men jag menar, det var ju osannolikt att det skulle bli någonting annat, så att då var man ju liksom väl förberedd på att det var det som skulle komma, och det var väl på onsdagen om jag kommer ihåg det rätt.
Och då började du packa ihop ditt arbetsrum?
Då började jag... Det var ju då som jag ju sa att jag skulle gå till talmannen, och så gjorde jag väl det. Jag kommer inte ihåg om det var på torsdagen eller något.
Mm.
Nej, och då började jag inte packa arbetsrummet på direkten, för man visste ju inte hur lång tid det där skulle ta, och jag hade ju ärligt snabbt inte hunnit packa upp så mycket heller, så att just det fanns många kartonger som bara gick och skicka vidare utan att de var upppackade.
Ja, jag fattar. Ja, det här följer eventuellt lite platt, det här momentet, för jag tänkte mig att det här var så laddat liksom inifrån också, för att jag sa i alla fall att jag skulle citera Svenska Dagbladet, för det är en så fin scen tycker jag. För när det då vänder för oss som sitter och tittar på tv, så finns det en vändning klockan 22.44, och då skriver svenskan så här: Socialdemokraterna slutar inte prata, de går inte hem. De vill bara inte vara med längre. De sätter sig ner på stolarna, de stirrar ner i sina telefoner. De gråter inte, inte än. De vill inte ta in det. Men den här känsloväxlingen, den når inte dig?
Nej, men det är klart att jag förstår att det är en känsloväxling där. Men jag själv hade nog hela tiden varit väl förberedd på att saker kan hända.
Mm. Men trodde du att du skulle vinna? Eller du, men ni?
Siffrorna hade sett bra ut ju också, men vi såg också att det fanns en underliggande tendens att det skulle kunna gå åt det här hållet.
Mm. Det svarar
så
inte
att jag nog verkligen, nej, men jag tror nog verkligen att jag har försökt att vara neutral i mitt förhållningssätt till hur det skulle kunna gå.
Agnostisk?
Nej, det är ju inte, för att jag vill ju vinna.
Okay.
Men däremot att verkligen inte ta ut något i förskott.
Mm.
Men så att jag var, måste säga, väl förberedd på. Men säga att, vi hade backat. Som alltså vi gjorde ju ändå ett bra val. Jag menar, vi gick fram. Vi är norra Europas största parti. Men det är klart, hade vi backat och visat sig att vi liksom, när vi ändå liksom hade funnits en möjlighet att gå fram och sen vi istället hade backat, det hade ju varit en annan sak.
Mm.
Det hade jag inte varit förberedd på samma sätt.
Nej, jag förstår. Och om du så här analyserar det med lite liksom distans då, vad var det som gjorde att ni liksom kunde plocka upp lite igen? Var det liksom att du kom efter Stefan Löfven? Alltså, fanns det något sånt nyhetens behag, eller att du fick säga rätt saker? Vad berodde det på?
Det är ju en av de sakerna som vi kommer analysera i vår valanalys naturligtvis. Men vi var ju väldigt fokuserade i valrörelsen på våra tre prioriteringar. Det brukar alltid vara liksom kritik mot Socialdemokraterna i liksom någonstans, att man vet någon gång under valrörelsen liksom, man vet inte vad sossarna vill. Jag menar, vi hade ju väldigt tre tydliga prioriteringar med liksom att vända på varje sten för att bryta segregationen, knäcka gängen, ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och driva på den gröna industriella revolutionen. Och det, menar, vi hade ju ett budskap som satt, som adresserade samhällsproblem och som människor uppskattade. Mm. Och kanske också uppskattade att vi tydligt sa som det var.
Okay.
Och också visa att vi var beredda att göra det som krävs.
För att, jag menar, du har ju varit med så himla... jag räknar ut det att nästa år är det ju jubileum för dig i partiet.
Jag gick med 83, ja. Mm. Just det.
Mm.
Så jag har varit medlem i 40 år.
Mm.
Just det. För jag fyller 56, det stämmer.
Ja.
Mm. Nej, det har jag inte tänkt på. Tack så mycket för den påminnelsen.
Ja, det var väl det lilla.
Mm.
Och om man då har det här liksom perspektivet att man har följt partiet på så himla nära håll. Skulle du kunna berätta för mig hur du ser att Socialdemokraterna har utvecklats sen då 83 när du klev in i partiet?
Ja, men det, Socialdemokraterna är ju, alltså vi är ju ett parti som utvecklas i takt med tiden. Jag menar att vi är ett, i grunden liksom ett starkt värderingsburet parti om rättvisa, sammanhållning, gemenskap och internationell solidaritet. Det är ju liksom en självklar röd tråd genom de här 40 åren. Men med det sagt så utvecklar vi så och anpassar vi såklart politiken utifrån att samhället förändras och utvecklas.
Mm. Och när du klev in i partiet, jag menar, då var ju sossarna, tänker jag, var ni fortfarande på 50%-ish i varje givet
val? Nej, men nej, det var nog inte, men 45 kanske.
Ja, men det, alltså, det var en klar dominans och det var Palmes Sverige fortfarande.
Mm.
Alltså om, ja men låt säga Olof Palme då, det är en morbid fråga kanske, men om han hade liksom vaknat från de döda och liksom sett vad ni håller på med idag, tror du att han hade varit yay, nu ni sköter skutan, se jag går tillbaka till graven?
Jag kan inte svara på den, det är en väldigt bra fråga. Frågan är jag den som ska svara på den, eller någon av hans söner eller de som jobbade väldigt nära honom?
Mm.
Är vi kanske lite snabbt bättre lämpade på att svara på frågan. Så jag skulle vilja ställa frågan till Ingvar Carlsson eller någon av sönerna.
Just det, okej.
Okay. Jag hoppas att han skulle, se att vi bär värderingarna starkt.
Mm. För det man, jag menar, om man tar den stora liksom knäckfrågan då för valet, ja, det fanns väl flera, men om vi tar gängkriminaliteten och liksom skjutningarna och liksom, ja men det här parallellsamhället som har växt fram, det är ju inte bara på Moderaternas watch så att säga, det, någonstans så började ju det. När skulle du säga att det, alltså var började det?
Nej, men det är klart att det har varit en process. Men med det sagt ska vi säga, Sverige har ju, jag menar, så länge jag har levt har det ju alltid funnits människor som lever under, som vi lever ju under olika villkor. Men under, jag menar, mina tidigare år, alltså när jag blev politiskt aktiv så kom ju från en period där de ekonomiska klyftorna hade minskat. Och har ju under den tiden jag har levt, har ju vi levt i ett Sverige där klyftorna har ökat.
Mm.
På ett sätt som vi har gjort i hela västvärlden, men snabbare i Sverige jämfört med i många andra länder. Så att jag lever ju som vuxen i ett mycket ojämlikare land än vad jag växte upp i.
Just det.
Så på så sätt tycker ju vi att, jag att på så sätt att utvecklingen har gått åt fel håll.
Mm.
Sen finns det ju fler dimensioner i det här. Därutöver, för alltså vi har ju sett en utveckling av brottsligheten som ju verkligen har gått käpprätt åt fel håll, för att uttrycka sig milt. Det finns ju många bakomliggande orsaker till det, dels naturligtvis ökade ekonomiska klyftor, naturligtvis en del av den, en inte tillräckligt väl fungerande integration av människor som har sökt och fått asyl i Sverige. Ovanpå det en växande organiserad brottslighet, och sen ovanpå det också alltså en ökad internationalisering, både i form av liksom att det kommer vapen, vi har en ökad droganvändning, vi har en internationell organiserad brottslighet. Så det finns ju många saker som är, och det finns säkert fler än de saker som jag pekar på nu, som förklarar att det här verkligen har gått i fel riktning.
Mm. Men och, så att, för att svara på min fråga, när började det?
Nej, men jag tror inte man kan säga när började det. Det finns ju flera saker som har skett parallellt. Och de har säkert börjat vid olika tidpunkter. Men, och jag vet inte exakt vilket årtal som vi gick från att klyftorna minskade till att de ökade. Men det är klart att det dröjer ett tag innan så att säga, ökade klyftor också ökar. Ja, det har ju ökat snabbare än i andra västländer. Och det är klart för mig som socialdemokrat är det dåligt i många aspekter.
Mm.
Och jag menar, och någonstans, jag menar, när jag gick med i SSU så var det ju av en väldigt stark drivkraft att jag såg runt omkring mig, men också när jag tittade på nyheterna med mamma, tittade på Rapport med mamma, det var så olika möjligheter för barn när man växte upp. Beroende på vilken familj man föddes i, om man föddes till kille eller tjej. Och sen, jag hade ju också starkt internationellt engagemang, var någonstans i världen man föddes.
Mm.
Och att jag kände väldigt starkt att jag ville bidra med att vi skulle ha rättvisare uppväxtvillkor så att alla kunde liksom, alla har möjligheter att växa och utvecklas.
Okej, så det var liksom något slags inneboende solidaritet i dig som liksom var startskottet?
Ilska för... över orättvisor, okay. Kan jag säga.
Mm. Och varför blev det
just... Och så då har jag alltid, jag har alltid följt med i nyheterna, man har ju alltid liksom kunnat se på samhället runt omkring en. Så jag har ju alltid liksom haft en väldigt stark... upprördhet över orättvisor, både det stora och det lilla. Jag var ju jättearg på men jag tycker det var så konstigt att mina barnoms kompisar som jag tyckte hon hade en orättvis veckopeng i förhållande till sin storebror och lillebror.
Okej.
Till att jag tyckte det var fruktansvärt att barn kunde svälta i världen.
Fick du vänta på hennes rum också när de käkade middag?
Ja.
Fick du det?
Ja, det gjorde man.
Nej, men det var ju...
På den tiden var det så.
Jo, jag vet.
Fast... Men jag skulle aldrig låta någon av mina barns kompisar vänta i rummet.
Nej, men och det där är ju... Det där har ju varit... Det var ju någon utländsk twittrare typ som drog igång det här för några månader sedan. Och som tyckte att det var så himla märklig liksom, tradition. Så. Men, och jag minns ju också det där. Ja, hur som helst. Men var det liksom helt självklart att det skulle bli just SSU du skulle gå med i då?
Ja, det var det ju. Jag menar, vill man ha ökad rättvisa, då vill man ju vänsterut. Och Vänsterpartiet var kommunister. Så att, ja, det var helt självklart.
Okej. Okay. Kommer du liksom från ett politiskt medvetet hem, skulle du säga?
Ja, mina föräldrar är inte politiskt aktiva. Men menar, mamma var ju samhällskunskapslärare och pappa också väldigt samhällsintresserad. Så det var ju mycket, väldigt mycket politiska, eller kanske inte politiska diskussioner, men samhällsdiskussioner om samhället och hur det fungerade när jag växte upp. Och i och med att jag var ensam barn så var det ju mycket sådana diskussioner runt middagsbordet på ett sätt som det inte blir kanske när det är två eller fler barn runt bordet.
Mm. Ja, men det är väl fint. Det är ju också, jag tänkte att vi skulle komma till liksom dina karriärsval sen, men då tror jag att jag har en... Någon slags ledtråd om hur du kommer svara där. Men om vi bara försöker stänga det här som vi ändå påbörjade med liksom, parallellsamhällena och kriminaliteten. Jag menar, om du hade fått förnyat förtroende i 4 år till, hade det ordnat sig då?
Vi hade vidtagit, alltså det var ju ett av mina absolut mest prioriterade områden. Och jag tycker att det är något av det absolut viktigaste som vi måste göra nu, det är ju att bygga ett samhälle som håller ihop. Där alla är med och bidrar. Vi tar vara på alla människors förmåga och bygger ett samhälle med en stark gemenskap och en sammanhållning. Och mot den bakgrunden är det ett av de viktigaste projekten. Eller kanske det viktigaste. Och då handlar det ju både om, det handlar om hårdare straff, det handlar om fler poliser, det handlar om att bygga ut hela rättsväsendet. Och där fortsätter regeringen flera av de satsningar som vi har gjort, och det tycker jag är bra. Men därutöver så måste man ju på ett kraftfullare sätt gå på pengarna. Det är ju liksom ofta syftet med den kriminella, organiserade kriminella verksamheten. Men därutöver stoppa nyrekryteringen. Och där ju vi gick fram med ett vallöfte som var väldigt viktigt. Nämligen att för varje krona vi satsar på polisen ska vi satsa minst en krona på att stoppa nyrekryteringen. Och då handlar det ju både om att fånga upp alla ungdomar som växer upp i Sverige. Så att man tar sig igenom skolan. För har man gått igenom en svensk skola och gymnasium, ja, men då har man ju goda möjligheter att få ett jobb med en schysst lön och leva ett gott liv. Och då handlar det ju om att, alltså helst man skulle bara vilja punktmarkera varenda ung kille som är på glid. För att liksom på olika sätt få in personer i fråga på rätt bana. Men det behövs ju också förebilder. Alltså ungdomar som växer upp, och barn och ungdomar som växer upp i Sverige, måste se båda sina föräldrar gå till jobbet. Okay. Och har liksom också kunna ha lön man kan leva på, så att man har rätt förebilder och att de här kriminella gängen inte blir de förebilderna man får för hur man kan leva ett gott liv. Det är ju helt galet i vårt samhälle när liksom unga killar väljer en kriminell bana som de vet kan leda till döden eller väldigt, väldigt långa fängelsestraff.
Men ja, det här pratade jag med Leif G.W. Persson om också, eller gjorde i ett tidigare värvet, och han refererade till Diamant Salios bok Till Saladör.
Till Saladör, ja. Den är väldigt bra.
Nu ska jag försöka och se ifall jag kan göra det här utan att låta mina liksom, politiska egna tankar lysa igenom. Men om man tar gängkriminaliteten å ena sidan och då den stora invandringen å andra sidan, för det är ju liksom två lite sidor av samma, eller det ena är kanske då eventuellt en konsekvens av det andra. Men är det inte lite så att du också liksom flera av de andra partiledarna mer angriper symptomen än själva liksom roten? För att om man säger så här att man skulle ha en, om man ska lyckas med integrationen, om man ska kunna ha en större invandring eller en lika stor invandring som vi har haft tidigare, ja, då måste vi göra någonting med integrationen. Men är det inte där skon klämmer? Är det inte där man ska, istället för att stänga gränserna, ska man liksom inte, är det inte vi som ska skärpa oss istället för att folk ska sluta ha det piss på dem, i de länderna där det är krig och som behöver någonstans att vara?
Jag tror vi både, jag menar, givet att vi har tagit ett stort ansvar för människor på flykt i Sverige, så är min bedömning att vi behöver ha en fortsatt mycket stram migrationspolitik.
Tyvärr är ju inte behovet mättat bara.
Nej, men så är det ju. Att det finns många människor som behöver fly. Absolut. Men Sverige är ju ett av de länder som har tagit absolut största ansvaret. Och därför är min bedömning att vi behöver ha en stram migrationspolitik. Men ska vi kunna hantera den situation som vi har i Sverige, då måste integrationen av de som befinner sig i Sverige bli mycket, mycket bättre. Och det är precis därför som jag säger att vi måste vända på varje sten för att bryta segregationen. Se till att alla människor som bor i Sverige lär sig svenska, börjar jobba, betala skatt, bidra och bli liksom en del av vårt samhälle och våra värderingar. Det som är liksom grunden i Sverige med gemenskapen, sammanhållningen, tilliten, jämlikheten.
Men i många av Stockholmsförorterna liksom, som är de mest utsatta områdena inom citationstecken, där har man ju liksom stängt skolor under senare åren, säkert under er att liksom, nu kanske det i och för sig inte är ett,
nej, kommunala beslut.
Exakt, precis. Men ändå, liksom, det är ju en signal om att så här, ja, ni klarar inte av det här, så vi lägger ner skolan istället. Det är väl inte liksom, jag menar, är det inte snarare så att man från ett politiskt håll då ska satsa på de skolorna istället?
det finns säkert olika skäl till att man lägger ner en skola. Och det är väl inte, och det kan finnas orsaker i det. Så jag kan liksom inte, ibland har man ju också pekat på att det har varit ganska framgångsrikt att, att lägga ner skola i eller högstadium i utsatta områden. Och sen så får de eleverna, går man i andra skolor där man också möter och får kompisar från andra delar av samma stad på ett sätt som kanske inte alldeles ogynnsamt.
Mm, okej. Okay. Ja, men om jag går...
För båda.
Liksom, all right. Men om vi återgår till liksom den kärnfrågan då, så här, hur hade du gjort rent faktiskt för att få in de här barnen och liksom se till att de, när det kommer en lirare på motorcykel och säger, ska du inte skita i plugget och tjäna 12 000 på en eftermiddag istället? Mm. Att de säger, nej tack, jag ska läsa färdigt grundskolan och gymnasiet, sen får vi se. Mm.
Och då är det ju ett, den liraren som sitter på den motorcykeln, om den har begått ett brott, ska sitta i fängelse. Så det är ju liksom nummer ett. Mm. Nummer två är att de här barnen ska se sina föräldrar gå till jobbet. Ha en schysst lön. Betala skatt. Och vara en del av vårt samhälle. Och vara förebilder. Bättre förebilder. Det tredje är att vi har både förskolor och skolor som fångar upp alla barn. Så att man tar sig hela vägen till gymnasiet. För har du gått svenskt gymnasium, då får du jobb. Schysst lön. Kan leva ett gott liv. Och sen såklart därutöver att det finns liksom möjligheter att utvecklas utöver skolan med fritidsaktiviteter och idrott och annat.
Men det är ju svårt.
Alltså, det är ju så enkelt och så svårt.
Mm. Jo, men om jag...
Och då måste... Jo, förlåt.
Nej, men kör då.
Jo, det handlar ju om att då måste ju också politiken prioritera. Är det, ska vi satsa på att till exempel liksom arbetsmöjligheter för kvinnor som har invandrat i Sverige? Ja, det tycker jag. Men det har den här regeringen skurit ner. Så det är klart, det är ju val som politiker gör hela tiden för att öka integrationen eller inte.
Mm. Okej. Okay.
Alltså, ja, du kanske blev för politisk.
Nej, nej, men det är okej. Okay. Jag menar, du är politiker och du är här och jag frågar dig om ditt jobb. Det är väl rimligt då. Och du hatar ju att prata om ditt privatliv, så vad fan skulle vi prata om annars? Vädret.
Ja. Det är kallt.
Ja. Ja, det är det. I skrivande stund. Men det ska bli varmare. Men du, fast jag kan väl också, så här, bara för att kommentera på det du säger. Om jag hade liksom, nu är jag då något yngre än du, men inte så jävla mycket yngre. Och om någon hade erbjudit mig 20 lax, eller 10, eller till och med 1000 spänn istället för att gå på hemkunskapen i 8, så hade jag lätt tagit de 1000 kronorna. Jag menar, det är ju väldigt lätt. Man behöver liksom inte vara i ett utsatt område eller liksom vara på glid för att tycka att snabba pengar är ganska sexigt. Mm. Och om man någon gång har kört den här sträckan mellan, ja, det finns en sträcka söder om Stockholm på motorvägen där det alltid kommer väldigt, väldigt snabba, väldigt, väldigt dyra bilar. Och de har ju någon köpt för pengar liksom. Mm. Mm. Och jag kan förstå det, att om man ser en lirare i kvarteret köra upp i en Audi RS6 för 1,5 miljon. Ja, då tycker man att det är lite bulligt alltså. Mm.
Det är därför man måste göra både och. Både skärpa straffen. Anställa fler poliser så att fler kan bedöma. Gå åt toppen i de kriminella nätverken. Ta deras pengar. Och jobba med att bryta segregationen.
Det här med liksom längre fängelsestraff som alla numera nästan är för. Då, är det liksom, jag menar, du är ekonom. Går det ihop? För det verkar ju helt, det verkar ju inte som att någon som sitter på finkan blir liksom snäll.
Ja, vi har faktiskt ganska, alltså Sverige har faktiskt, vi har ganska bra resultat från kriminalvården, så att liksom återfallsfrekvensen har minskat i alla fall under senaste år. Ja, nu ska jag inte, är helt uppdaterade siffror, men Morgan brukar berätta att återfallsfrekvensen ser ganska bra ut faktiskt i Sverige, och att det har förbättrats. Så att det finns positiva exempel också på att folk faktiskt inte återfaller i brott. Men jag menar, det är klart, med den kriminaliteten som vi har idag så är det väl liksom viktigt att plocka bort folk från gatan, att de hålls borta från gatan under en längre period.
Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Ja, men så här då, när du är då tonåring. Fan, vilket gravt hopp jag gjorde nu. Men, men vi var ändå här någonstans på att du klev in i liksom SSU. Kände du att du kom hem där direkt, eller? Var det här, det är det här jag ska hålla på med?
Nej, så, det var inte så att jag tänkte att jag ska ägna mitt liv åt politik. Nej, så, nej, men däremot var det väldigt roligt. Att få prata politik och diskutera hur man kan förändra världen och... Och så, det tyckte jag var jätteroligt. Det var en stark, fin gemenskap.
Jag är så dålig på matte, men hur gammal är du när du kliver in där?
Ja, jag är väl 16 år då.
Okej, och då har du lagt ner elitsimningen.
Yep.
Upptäckt både sig och killar?
Killar, absolut. Jag tror inte jag hade börjat röka ändå.
Vad skönt. Och liksom, och de stora, vad var det liksom för tidsanda? Jag menar, återigen då, det var Palme liksom fortfarande. Vad brydde sig folk om? Det här är väl skarven liksom, det här är början av juppieran.
Ja, den kom ju lite senare. Det är ju, ja, den var präglad inte då när jag gick i, den stötte jag på när jag var på Handels kanske snarare. Men det här var ju, det var ju starkt engagemang för ANC, Sydafrika, alltså stoppa apartheid.
Bob Geldof.
Ja, precis. Bob Live Geldof. 84. Det är liksom månadens stödgalor. Och sen var ju också, det var det här Bevara Sverige svenskt rörelsen då, så jag har ju också liksom en starkt engagemang i, emot de tendenserna. Mm. Och det var ju, det fanns ju liksom en höger extremvåg då, som också var liksom ju aktuellt på bland gymnasieungdomar, både för och emot.
Man såg det i Uppsala?
Framförallt emot.
Okej. Okay. Men
det fanns ju både och, absolut.
Ja, för Uppsala känns ju som en sån, alltså vad ska man säga, ja, men politiskt medveten liksom, alltså universitetsstad, bla bla bla. Liksom. Mm. Jag kommer ju från Strängnäs, jag tror, alltså jag förstod ju inte det då, men det har ju varit och kanske är, alltså du vet, Assar Oredsson, han och hans fru, Nordiska rikspartiet. Det var ju liksom en Strängnäs-företeelse. Ja, obehagligt. Men jag tror i och för sig inte i övrigt att Strängnäs var ett så starkt nazistfäste.
Nej, men och sen vi också, jag menar, var ju, om jag tänker, vad hade vi för flygblad då? Det var ju också att man inte skulle privatisera välfärden.
Okej.
Det var ju något som vi drev i SSU då också. Och sen också ekonomiska klyftor. Det var ju ett ämne då med.
Ja, okej. Okay. Och liksom, vem var du då? Alltså, elitsimmaren hade lagt liksom upp baddräkten på hyllan för gott. Mm. Och vad gjorde du? Vad gick du igång på?
Ja, politik. Ja, uppenbarligen. Mm. Hänga med kompisar. Mm. Hade väldigt roligt. Jag pluggade mycket. Gillade att läsa. Sen var jag väldigt, väldigt aktiv i gymnasiet, i Ungdomens husrörelsen i Uppsala. Som ju var en förening som bildades av ett gäng kompisar, och där jag också var en del av det gänget. Och drev på för att vi skulle kunna ha ett ungdomens hus som drevs av ungdomar själva, kunde ordna aktiviteter själva. Och det blev ju en ganska stor ungdomsrörelse med många hundra medlemmar, och vi ordnade demonstrationer och fackeltåg och torgmöten och skrev insändare och uppvaktade politiker och ja, allt. Använde väl alla demokratiska verktyg som finns, och fick ju sen också möjlighet att starta. Fick ett fysiskt, alltså fick en plats där vi kunde starta igång den här verksamheten, och då var jag ordförande, och det var, ja, det tog, slukade mycket tid och kraft, vilken var en otrolig gemenskap och väldigt lärorikt.
Men vilket driv du verkar ha haft?
Tillsammans med många andra. Mm. Ja, men det var ju en stort, det var ju kaféverksamhet alla dagar i veckan, konserter, öppna möten med olika temadiskussioner, konsertlokal, alltså replokaler, filmvisning, ja, det här är ju då alltså innan, ja. Innan det fanns video så mycket. Eller saker, det fanns ju inga mobiltelefoner heller. Ja, filmvisning och ja, allt, skapa verkstad, och ja, det var jätteroligt.
Men du, jag tänker mig liksom, sen då gymnasiet, tvåa i gymnastik, varför det? Idrott heter det nu med friden.
Jag var inte så ofta på lektionerna.
Nähä. Som plugghäst låter det konstigt att man skolkar, men...
Ja, fast man pluggar inte så mycket till just gymnastiklektionerna. Det var också nation som jag brukade gå ut på hade också dans på kvällarna, precis före vi hade gympa på morgonen. Båda lektionerna i veckan.
Okej. Okay. Får man gå på nation som gymnasist?
Om man har ett amerikanskt...
Falsklägg.
Eller när ett amerikanskt high school-betyg.
Hade du varit i Amerika redan då?
Ja.
Okej, okay, så du har varit där i två omgångar?
Ja.
Wow.
Fyra. Fyra gånger.
Mm. Och pluggat alla gånger?
Nej, båda gånger jag var mammaledig, jag bott i USA också.
Okej. Okay. Vad är det med Amerika som lockar?
Ja, först var det ju bara, då på 80-talet var det ju bara jättespännande. Det var ju liksom... Ja, men jämfört med nu så är det som att åka till yttre rymden. Alltså, ja, då skrev man brev och så ringde man liksom en gång i månaden.
Mm. De hade fler kanaler än vi.
De hade väldigt många fler kanaler än vi. Och det var ju också ett politiskt, alltså jag var ju politiskt uppvaknad innan, men det var ju, den high school jag gick på präglades ju väldigt av rasism.
Var var det någonstans?
I... söder om San Francisco.
Okej.
Okay. Så high schoolen låg ett medelklassområde, men också en del övre medelklassområde, och då är ju många hade av de som började tjäna pengar satte sina barn på privatskolor, och sen var det inbussning av då i företrädesvis svarta elever från eller afroamerikanska elever från ett bostadsområde lite längre bort. Det blev väldigt uppdelat.
Mm. Mm.
Och där man inte, där så att säga, de kamraterna som bodde i villaområde där jag bodde var enormt fördomsfulla mot sina svarta skolkamrater.
Det var sorgligt. Sen, man tänker sig att ja. Kalifornien skulle vara progressivt redan då, men absolut inte då.
Nej, absolut inte på den highskolan som jag gick på. Som jag för övrigt, jag åkte ju hem i förväg också. Så jag har ju by the way inget färdigt highskolbetyg.
Okej. Okay. Och det där ska, det finns väl flera sådana utbildningar som du inte riktigt är färdig med, eller?
Jag är inte färdig med forskarutbildningen heller.
Nej. Men det behöver vi inte prata om nu. Det har ju gått bra för dig i livet ändå. Eller?
Ja. Jag är väldigt glad för de erfarenheter som jag har från de utbildningar jag inte har slutfört. De skulle jag inte vilja utan.
Men du, det här med liksom att, för att jag menar, när du är färdig med gymnasiet, då går du raka vägen till Handels.
Ja.
Vem gör det? Alltså jag menar, för att, nej,
så när här. Man har kommit in.
Ja, okej. Okay. För du sökte och så kom
ja,
du in.
Ja, jag sökte, jag hade ju en 4 i svenska språket, så att då kom man inte in på betyg. Och då kunde man göra ett, så att säga, innan det fanns högskoleprov så hade ju då Handelshögskolan ett liksom lite motsvarande, både kunskap och liksom IQ, vika fyrkanter prov.
Okay.
Och då kom jag in på det.
Mm.
Och då ville jag ju inte tacka nej.
Varför ville du in just där då?
Därför att det var svårt att komma in. Och det låg inte i Uppsala.
Okej, okay, så du ville till Stockholm?
Jag ville inte vara i Uppsala, för att då hade jag gått från, jag hade liksom bara tagit ett kliv över vägen och sen skulle pappa undervisat på första kursen, det var inte så lockande.
Men du hade inte liksom den där att man, nu verkar inte du ha varit någon loser, men liksom att man ändå fick, ja men clean slate, börja om från början?
Nej, då har jag nog aldrig känt något.
Inget slags självförverkligande där på Handelshögskolan?
Ja, det är klart det var roligt att komma in och börja på Handels. Men med det sagt, jag var ju hemma mycket. Men jag fortsatte ju umgås med mina barndomsvänner. Mm. Och det gör jag ju fortfarande. Jag ska träffa dem ikväll. Så att,
Jag fattar. Men du, jag tänker mig så här. Vi var lite på det här. Jag frågade om juppieran. Och nu är vi framme vid skarven mellan 80- och 90-tal.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och det är liksom, folk gör stora pengar på börsen. Och man börjar se liksom Porschar.
Ja, precis.
Nere på Stureplan. Typ. Mm. Och det här är ju en ny era för Sverige.
Ja.
Och så ska du in där som ju liksom faktiskt aldrig har tjänat pengar, höll jag på att säga. Det har du väl gjort. Nej, men du verkar liksom inte vara driven av de parametrarna på något sätt. Var du en udda fågel där?
Nej, men det är både ja och nej. Det fanns ju många som var intresserade av pengar. Jag menar, rektor hade någon gång att man bjöd in liksom olika konstnärer, och då för att det skulle vara intressant så kallade man liksom konstverk för kolorerade aktier. Ja, typ att man skulle vara intresserad av konst för man kunde tjäna pengar på konst.
Mm. Vilket ju folk gör nu
ja, absolut. Men det fanns ju annat också på Handelshögskolan. Det fanns ju också en socialdemokratisk förening. Mm. Så att, eller i alla fall nätverk.
Okej. Okay. Så det var, för nu vet jag inte, din man är kvar där fortfarande?
Ja.
Och det här är en fördomsfull fråga då eventuellt, men just det här med att man går där som blivande politiker, nu vet jag att du, jag menar, det är väl flera som har varit här som, men Johan Renck gick där tror jag.
Ja.
Christian Lok. Ja. Mm. Är ni,
nej, var han ni var där på efterfest hos oss en gång.
Jaha.
Ja, claim to fame.
Wow.
Jag mötte Lassie.
Ja, starkt. Vad pratade ni om?
Det har jag ingen aning om.
Okej. Nej, men anyhow, jag menar, jag kanske borde fråga din man om det här, men går det blivande politiker där nu också, tänker du?
Det finns ju flera som nu är politiker som har gått på Handels. Jag menar, Ali Esbati, Vänsterpartiet, Emil Källström är ju just nu inte politiker, men han har ju gått på Handelshögskolan, men även flera medarbetare både i Centerpartiet och Liberalerna. Så att, så är det ju, och även de yngre generationerna, absolut. Så, ja. Så är det, absolut.
Ja, jag fattar. Och
det är inte så konstigt, jag menar, man undervisar ju inte bara företagsekonomi på Handelshögskolan utan också nationalekonomi, och nationalekonomi är ju i grunden ett, även om det är mycket matte i det, så är det i grunden ett samhällsvetenskapligt ämne.
Mm. Vad lärde du dig?
Plugga hårt, jobba hårt. Jag lärde mig mycket nationalekonomi. Jag tyckte det var liksom kärlek vid första ögonkastet. Jag tyckte det var så intressant sätt att liksom analysera både samhället och mänskligt beteende på. Sen lärde jag mig Det var också roligt att vara lite allmänbildad i företagsekonomi. Men läste organisationsteori, det var ju också jättespännande, och marknadsföring.
Hisspitchar det här med nationalekonomi då. Vad kan man utläsa om ett land av och liksom angripa det från ett nationalekonomiskt...
Jag tycker kanske egentligen nationalekonomi är allra roligast på att liksom se det på... Alltså jag tycker egentligen mikroekonomi är mer intressant än makroekonomi. Så det handlar ju väldigt mycket om hur människor beter sig. Mm. Och vilka val man gör.
Mm. Nu är det fortfarande super fluffigt. Konkretisera.
Ja, men varför väljer du att köpa mer potatis när potatispriset går upp?
Jaha, ja, gör jag det verkligen?
Ja.
Vill jag köpa
inte i Sverige idag, men min mormor skulle ha köpt mer potatis om potatispriset går upp.
Och varför gör man det då?
Därför att om det är en basvara och priset går upp så är det en så stor del av din varukorg, så att då får du välja bort de dyrare sakerna. Då köper du mer av den här basvaran även om priset har gått upp.
Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, jag fattar inte riktigt.
Det är kul.
Ja, det hade jag sagt varit ifall jag förstod. Men jag vet inte om jag lärde mig så mycket av livet av ditt exempel här nu. Men ja. Det finns säkert andra.
Det finns bättre och säkert andra. Säkert.
Ja, verkligen. Och nu är vi då inne på de här... Hur använder man ordet tassemarker egentligen? Du är inte heller bekant med det. Jag skulle säga att jag är inne på eventuellt halt vatten. Men det är någonstans här som du i alla fall träffar din man, tänker jag.
Absolut.
Ja, och det är inte hemligt.
Att jag träffade min man på hans skola. Nej, det är inte hemligt. Nej,
härligt. Men, och sen så ska jag ska inte grotta så jävla mycket i det. Förutom att jag idag, apropå att du skulle komma hit. Jag blev ändå nyfiken på det här med att hålla ihop liksom, ett äktenskap så länge som du gör. Och vet du efter hur länge medelsvenskan skiljer sig? Alltså om man skiljer sig, hur länge håller man ut då i snitt?
5.
11,7 år.
Ja, det var mer jag trodde.
Ja. Och du har lyckats få det att hålla ihop i 25 år då? Drygt.
Det kanske inte ska, det är kanske inte jag bara som har lyckats få det att hålla ihop, utan han är nog väldigt bidragad orsak till det också.
Ja, men hur gör man då för att få det att hålla så länge?
Ja, jag tycker det är svårt då. Det blir så här, ska jag ge råd? Tänk om det inte håller, eller hur? Men,
tänker du att du ska jinxa det? Alltså ja, ditt eget? Okej.
Okay. Ja. Men med det sagt så det är bra om man älskar varandra väldigt mycket.
Det är en kanongrund.
Det tycker jag, det är en bra grund.
Och sen verkar ni gå igång på samma grejer.
Ja, men det är ju väldigt enkelt. Vi båda är ju väldigt samhällsintresserade. Det har ju varit bra. Vi är båda väldigt friluftsintresserade. Det är också väldigt bra. Vi har båda väldigt hög energinivå. Så båda vi liksom sitter och liksom har mycket spring i benen klockan senast 9:30 en lördag morgon och vill gå ut och göra någonting. Mm. Det underlättar ju också väldigt mycket. Mm. Och sen är han väldigt fin och snäll och omtänksam och alldeles underbar, och det gör det också lättare.
Vad härligt. Och sen tänker jag mig att, jag menar, framförallt du kanske under senare år, jag menar, du har ju verkligen ditt eget liv.
Så har det alltid varit. Det är olika för olika, men vi har ju alltid haft, alltså en del ting bringar ju väldigt mycket tid tillsammans, och det har ju vi aldrig gjort, utan han har ju alltid umgås mycket med sina kompisar, med sina liksom klättrat och åkt på klätterresor med sina kompisar, och jag har haft mycket tid att jobba och hålla på med mitt sosseri, men också mina barndomsväninnor. Mm.
Säger man så, sosseriet? Nu ska jag hålla på med sosseri en stund.
Nej.
Okej, det var roligt sagt. Men, och det tänker du är en framgångsfaktor också, att man gör olika grejer, sen kommer man hem och så berättar man om det. Och så...
Nej, det tror jag kan vara olika för olika par, men för oss så har det funkat bra. Det. Men det kan, att göra allt tillsammans funkar ju uppenbarligen bra för andra.
In i sista privat, alldeles för privata frågan då, är det en kvällsmänniska och en morgonmänniska, eller är ni liksom, hur har ni det?
Jag går ju gärna och lägger mig och sover ju också ganska gärna. Alltså jag tycker om att sova. Mm. Så jag sover gärna 8-9 timmar varje natt. Så att jag är väl varken kvälls- eller morgonmänniska.
Okej. Okay. Och han då?
Han sover inte lika mycket som jag.
Nej.
Men, och han går upp tidigt.
Ja, så då är det en morgonmänniska och en...
Varken eller.
Just det.
En sovmänniska.
Det kan funka. Jag har hört dock att det, de äktenskap som håller längst, då är man en av varje.
Va? En morgon och en kvällsmänniska?
Mm. Men vilket ju är...
Det är intressant.
Ja, men jag tror också att det är bara en förlängning av det här som vi var på lite, att man har sitt eget liv.
Mm.
Och när jag är då morgonmänniskan och jag hinner ju... Som i morse hann jag skriva en halv roman innan min tjej vaknade. Och då kunde jag ju prata... Då var ju jag så entusiastisk och ville liksom, du vet, ville få in henne i det projektet. Så här. Och, ja. Och sen på kvällarna så försöker hon prata med mig, det går inte lika bra. Men så att då blir det liksom naturligt att man har sitt eget space. Ja, jag ska sluta prata om mig själv nu. Och istället så ska jag fråga dig om tiden på Harvard. Hur var det?
Det var kul.
Mm.
Det var utmanande. Det var väldigt duktigt folk. Både studenterna och lärarna. Och högt tempo. Superkul.
Mm. Hur var liksom livet utanför studierna?
Min man hade ju varit där. Jag läste ju på vårterminen. Min man hade varit där redan från hösten. Så att jag hängde mycket med... Jag hängde mycket med då... även om jag var på Harvard, han var ju på MIT. Så jag hängde mycket bland doktoranderna på MIT.
Mm.
Det var inte så mycket tid. Alltså man... Pluggade ju ofta från 9 till 9. Och sen om man träffades så träffades man liksom vid 9:30 och så drack man en öl och så gick man hem.
Ja, okay.
Och sen var ju vi kända lite då som semesterklubben, för vi var alltid lediga en dag i veckan.
Och det var ingen annan?
Nej.
Wow, okej. Okay. Så det är verkligen liksom en elitskola på riktigt så?
Det är människor som jobbar hårt. Ja, det, absolut.
Och det där, för det där, jag läste något ganska gammalt porträtt av dig. Och då verkar det liksom som att det där med dina Harvard-studier, det tycker folk är riktigt fett. När de liksom, det var någon som så här, jag sa Anders Borg, ja men han har inte alls lika mycket utbildning som Magdalena. Hon har ju varit på Harvard. Och liksom, är det så jävla, alltså så mäktigt kan det väl inte vara, eller?
Det var väl lite självförtroende stärkande att man klarade av det.
Mm.
För det är ju, som sagt, det är väldigt duktiga människor från hela världen. Och många av dem har ju gått på privatskolor i hela sitt liv och fått en fantastisk undervisning. Och då känns det lite det var lite roligt med oss som kom från Skandinavien, som många av oss hade kanske en liten annan bakgrund.
Mm.
I och med att vi kommer från jämlikare samhällen. Så vi hade en annan bakgrund och det var roligt. Så var det roligt att träffa, prata, hänga lite med skandinaverna. Vi var nog alla lite stolta över att vi hade gått på... Ja, men vi hade ändå gått på annan bakgrund, gått på kommunala skolor och vi klarade oss också.
Mm. Och vad pluggade du där?
Nationalekonomi.
Och när du kommer hem då, är det då du faktiskt börjar jobba för... Liksom, är det då du börjar jobba?
Ja, ett halvår efter det ungefär.
Okej. Okay.
Då hoppar jag av forskarutbildningen, precis.
Just den där som du inte har gjort färdigt.
Exakt.
Höll du på att skriva uppsats eller är det?
Jag håller på att skriva min doktorsavhandling. Mm.
Vad handlar det om?
Det skulle handla om andra generationens invandrare på arbetsmarknaden.
Intressant.
Mm.
Kommer den bli klar?
Nej.
Nej. Och då blir du handplockad, som jag förstår, av Göran Persson.
Ja, jag hade ju jobbat åt honom inför valrörelsen 94, då på sommaren.
Mm.
Så att de kände ju till mig.
Okej. Okay. Hur var han som chef?
Någon man lärde sig otroligt mycket av hela tiden. Alltså man kunde komma in, man kunde ha förberett sig hur mycket som helst för en föredragning. Och han såg omedelbart den svaga punkten, frågade om den. Och hade en otrolig förmåga att se liksom nästa steg hela tiden. Okej, om vi gör det här, vad händer sen? Mm. Så att det var fantastiskt lärorikt.
Men nu är inte han här och kan försvara sig. Men är inte det också, alltså om han då ser bristen i din framställan. Hade han inte lite samma drag med människor?
Nej, men det är inte, alltså, om man har behov av en chef som ger en mycket beröm och pysslar om en mycket och liksom stöttar en. Nej, då är Göran Persson inte kanske den bästa chefen. Men,
okay.
Men för mig liksom, jag som uppenbarligen inte har haft det behovet, så blev det snarare väldigt, väldigt lärorikt. Och jag trivdes jättebra. Jag hade väldigt mycket roligt.
Det låter ju skönt att inte liksom inte ha det bekräftelsebehovet, tycker jag. Men har du aldrig haft det? Är det för att du har sån trygg uppväxt och är säker på dig själv ändå?
Nej, men så tror jag inte det har varit jämnt. Och alla har väl liksom behov av bekräftelse liksom i olika... Alltså man behöver ju alltid bli bekräftad. Men så här, har jag låg självkänsla med liksom... Och ett bekräftelsebehov utifrån det? Nej, det har jag inte.
Okej.
Okay. Och det kommer väl målen också, att man blir tryggare och tryggare. Jo, men själv. Det är något av det som är väldigt skönt med. Och,
men då och växer, hade du inte åldras. Många år under
Nej, det var ju 30-årsåldern. Mm. Men nej, jag hade inte det behovet då. Jag var nog ganska trygg i mig själv även då. Även om det blir väl... ökar väl med åren.
För då är jag liksom lite nyfiken på vad så här, det här liksom, om man ska dra det då i korthet för människor som inte är så otroligt inlästa på dig som jag är, så kan man väl säga så här att du har liksom i hela ditt liv i princip, du har klivit in och ut ur politiken, du har väl haft 3 gig typ som inte har varit politik. Och då funderar jag lite grann på ifall det är det som i Gudfadern så där att just when I thought I was out, they pull me back in.
Men det var jag bara att säga det här om så här bekräftelse. Och Göran är ju, han var ju inte ens den enda chefen man hade heller. Men jag tycker också, alltså om man tar det på rätt sätt så är ju, alltså han utmanade en. Och det var ju också något, det ligger ju också ett förtroende i att utmana människor. För det visar ju att han tror på en.
Visst.
Även om det inte, men det bygger ju på att man förmår att ta det då. Mm. Men sen ska jag säga, han var ju inte den enda chefen på bygget heller. Per Nude var ju där också. Och det är en annan typ av ledarkila. Han har ju betytt otroligt mycket för mig. För att han har varit en så fantastisk chef i att lagom mycket stötta och pusha.
Han var varmare.
Jag ska inte säga att Göran inte var ovarm, men det är också, men man liksom också kommer ihåg men en statsminister, det är något annat också. En statsminister har ju liksom, det är, alla vill ha bekräftelse från en statsminister liksom, det är ju bara medarbetarna, alla riksdagsledamöter, partistyrelsen, jag menar ministrarna, ja det är liksom, det är oändligt. Medan däremot Per Nude, som var ju statsministerns statssekreterare, har ju en annan tid att liksom finnas där för personalen
och se dig.
Exakt. Mm.
Och hur, liksom, apropå det där då, alltså, nu hann du inte vara statsminister så där vansinnigt jävla länge, men hur var du som ledare?
Det ska du inte fråga mig om.
Ja, men
jag är ju väl, som man säger så här, bara skillnad från att vara finansminister och statsminister, som har ju mycket mindre tid att lägga på att vara chef och ledare för liksom sina medarbetare. Mm. Det är en stor skillnad. Sen var det i och för sig jag och statsminister en väldigt speciell period.
Har du fått anställda att gråta?
När jag har inte för att jag har, det handlar ju om när det har hänt om någonting och man har frågat och visat omtanke.
Okej, okay, ja. Okej, okay. Så inte genom att liksom säga en pikande grej över att de har inte fläck på skjortan eller vad det nu kan vara.
Nej.
Nej.
Inte som jag känner till i alla fall. Och om jag skulle ha gjort det så ber jag tusenfalt om ursäkt. Men det tror jag verkligen inte.
Jag har en nära Göran Persson-upplevelse för övrigt. Vi hade samma ryggkille och då har jag för mig att han satt bara i väntrummet hos den här ryggkillen. Och det är så jävla dumt att jag inte kommer ihåg vad han sa. Men han liksom på den... Det sades bara, det var ett replikskifte, han sa någonting och jag svarade. Och han förelämpade mig på den korta stunden, vilket jag tyckte var elegant. Men inte på det där sättet så att jag blev sur, utan mer att jag kände mig sedd faktiskt. Så det var kul. Men du, jag menar, när man tittar på ditt CV så ser det ju ut att vara en väldigt elegant karriär. Den går liksom sådär... Vad ska man säga? Hur beskriver du som ekonom en sån här kurva?
Ja, en uppåtgående kurva.
Ja, ja. Jag vet, men jag vill åt den här. Jag vill åt den här.
Ja, du är till och med, ja, du vill ha en logaritmisk kurva.
Ja, en progressiv, okay. Mm. Liksom uppåtkurva på något sätt. Men har du alls planerat det?
Nej.
Nej. Det var min misstanke också.
De allra flesta planer blir ju bäst när de konstrueras efterhand. Okay. Och strategier också.
Okay.
Så att, men däremot är ju Alltså den drivkraften och ilskan som gjorde att jag gick med i SSU, den har jag haft med mig i hela livet. Jag har ju aldrig liksom tvekat om vad är min uppgift i livet. Utan det är ju att göra det jag kan för att bidra till ett rättvisare och bättre Sverige och värld. Och där är ju liksom, det ska jag säga, det är ju väldigt skönt. Det är en gåva och liksom alltid ha vetat det, känt det och vetat vad jag vill göra. Och då är klart, då hamnar man ju lätt i politik.
Det var faktiskt min nästa fråga och det var ju kul att du...
Men det sagt, jag tyckte det var fantastiskt på Skatteverket också. Man bidrar väldigt mycket till samhället på Skatteverket med en välfungerande skatteadministration.
Ja, det är man säkert. Men var det verkligen lika kul i fikarummet där som du har på jobbet nu?
Nej, men det är klart att det, när man tycker politik är det roligaste som finns, så är det klart och roligt att vara i en politisk miljö. Men jag är liksom djupt imponerad över Skatteverkets organisation, över hur dedikerad man är till en effektiv skatteförvaltning. Man ser vilken viktig roll det har i samhället för, jag menar, det är ju på så sätt som vi kan betala löner till lärare och betala för busschaufförerna och polis och militär och allt annat. Så det är ju helt avgörande för samhället och det är verkligen något som genomsyrar den organisationen. Och skatteadministration är också spännande. Mm. Vilka kontroller ska man fokusera på nästa år?
Men varför tycker ingen längre att det är häftigt att betala skatt?
Jag tycker nog det är ganska häftigt att vi betalar skatt.
Ja, men det var länge sedan någon sa det.
Det är länge sedan någon sa det. Ja. Ja. Men Mona Sahlin är duktig på att få till bra repliker.
Ja, det får man säga.
Mm. Som sticker ut lite.
Jag antar att du är bekant med Andreas Cervenkas bok som kom tidigare under...
Girig Sverige.
Precis.
Jag är bekant med den, men jag måste erkänna att jag inte har läst den.
Jag har börjat, så jag kan inte redogöra för så mycket mer än hans i och för sig väldigt underhållande vandring i Djursholm. Men vad tänker du om det där med liksom Sverige som en miljardärsfabrik? Mm. Är det så bra?
Nej.
Nej, okej. Okay.
Jag menar, det är ju bra att vi har framgångsrika företag och företagare i Sverige. Det är ju, alltså, det gör ju, och det är ju någonting som såklart också bidrar till investeringar och jobb i Sverige. Men jag menar, det är ju ingen tveksam om att jag tycker att de rikaste kan bidra på möjlighet att bidra lite mer än vad de gör idag. Det är någonting som vi har lagt fram en hel del förslag kring.
Ja, men du har ju ändå varit liksom finansminister när ni har haft makten. Inte fanns det även i det särskilt mycket då?
Och det var ju också så att vi hade en högermajoritet i riksdagen som hotade mig med misstroendevotum och när jag ens la fram sådana förslag.
Okej, okay, true.
Så att det är inte så att vi inte har försökt.
Jag förstår.
En av de sakerna vi gick till val på den här gången också.
Men du, när du började prata om din drivkraft så glömde jag säga följande, eller jag slutförde aldrig meningen, för jag hade tänkt fråga dig om du kunde beskriva din drivkraft, men då är det alltså, det är fortfarande ilskan över orättvisorna.
Ja. Mm. Det är ju det är den liksom grundläggande känslan som gör att jag har så lätt att jobba väldigt många timmar, jobba sent och gå upp på morgonen. Mm. Och jag menar, det finns ju många aspekter på rättvisa. Det handlar ju om liksom rättvisa inom generationer, mellan generationer. Men det i grunden är ju den känslan.
Känner du att du gör nytta även nu?
Det är en annan roll. Men det är klart att i opposition så ska man ju granska regeringen. Och det är klart att det är en viktig roll att peka på den prioritering man gör nu med att sänka skatten för höginkomsttagare samtidigt som folk svettas över och betalar elräkning och ett paket per gott kostar 70 spänn. Men sen har vi ju därutöver att utveckla den socialdemokratiska politiken. Och det finns ju nya, alltså där har man ju större möjligheter i opposition. Jag har ju mer tid än vad jag hade som statsminister. Mm. Och djupdyka i olika frågor och liksom fundera på vad ska Sverige vara 2030? Alltså, vad är det för politik som vi ska driva nu för att ligga rätt till 2030, man tar hela liksom, att vi ligger långt fram i det digitala i Sverige. Man brukar peka på hem-PC-reformen liksom, som la grund för att vi var tidiga på att fatta möjligheterna i, med det digitala. Vad är liksom, vad är dagens hem-PC-reform för att vi ska ligga rätt i framtiden?
Ja, det där är en fråga, så här, apropå frågor som mina trognaste lyssnare kanske är lite trötta på. Men varför är det så lite visioner i dagens politik?
Är det skillnad mot hur det har varit förut? Ja, för det handlar ju alltid om, jag menar, om man säger ett budskap, ett tal, man håller ett tal, så handlar det ju alltid om att berätta vart man ska och vilka som är de första stegen på vägen dit.
Men minst
det,
något...
det var nog för 40 år sedan och det är det nu också.
Ja, jag menar, om man kollar på liksom, nu förstår jag att det är problematiskt och att jag inte ens kanske förstår riktigt varför jag ens säger det, men miljonprogrammen tänker jag var en tydlig vision liksom. Och jag menar, vi behöver fortfarande bostäder. Det skulle kunna komma ett miljonprogram 2.0.
Du tycker, alltså, ja, det var intressant. Du tycker miljonprogrammet är en vision?
Ja, det var det verkligen, skulle jag säga.
Okej. Okay. Att bygga 1 miljon bostäder.
Ja. Eller var det inte?
Ja, det tycker jag är en konkret åtgärd.
Det får man väl säga, men folk behövde någonstans att bo. Mm. Och då såg man framför sig att man skulle ha 1 miljon bostäder och sen så byggde man dem. Det är väl ändå, det är en vision.
Ja, då tänker jag bryta
vision.
Segregationen, som vi har haft, liksom, bryta segregationen, tänker jag, det är mer en vision.
Ja, fast det är fluffigt. Mm. Du behöver liksom...
Och sen så fyller man på med konkret sen. Mm. Ja, det är bara intressant vad som är en vision och vad som inte är en vision.
Ja, för mig så är ju det liksom en vision som sen också realiseras. Mm. Så det är väl det som då är skillnaden från dagens liksom valfläsksvisioner.
Och då tänker jag att vi vill stoppa vinstuttaget i skolorna. Då är det i din visionsdefinition, så är väl det en vision då?
Ja, skulle det kunna vara också, men den är ju väldigt reaktiv. Den är liksom, den är inte så... Det är klart att den funkar på ett plakat, men jag menar, om du
skulle
säga så här,
1 miljon bostäder också.
Ja, men om du bara låter mig slutföra resonemanget, så tänker jag så här. Om ni skulle ha sagt att 2030 ska... dåligt. Men så ska vi ha världens bästa järnväg. Mm. 2030, det är för kort tid. 2040 ska vi ha det liksom. Eller vi ska vara Sveriges... alla ska ha fiber. Alltså, är du med? Mm. Lite mer sådana grejer.
Mm. Ja, där har vi. Jag antecknar här nu.
Nej, det gör du inte.
Nej, det gör du inte.
Du småler.
Jag antecknar
drygt
i huvudet. Nej, va? Nej! Jo. Jag antecknar i huvudet. Alla ska bredband. Och där är ju sen är det så här, vad är en vision?
Fiber, bredband, det känns töntigt.
Ja, fiber. Och men jag menar, 5G kommer bli så bra. Behöver alla fiber?
Ja, jag vet inte, jag har aldrig
sett
5G.
Jag har ingen fiber hemma. Mm. Har jag inte, det går jättebra.
Okej. Okay.
För mig, för oss i alla fall. Ja. Men sen har... Jag funderar på det, skulle man prata... Jag funderar på det, skulle man ju formulera oss på ett annat sätt så att det låter mer som en vision? För det är klart, vi har jättehög liksom målsättning just för till exempel då möjlighet till höghastighetsuppkoppling. Men sen tror jag inte att den ska vara just fysisk, utan men det är typ 98% av Sverige ska täckas, eller 99-någonting.
Okej. Okay.
Mm. Vi har ju liksom målsättning om hur mycket vi ska sänka utsläppen till 2030 och när vi ska vara helt fossilfria. Men jag tar med mig det du säger, för att det är flera, vi kanske ska liksom vara bättre på att prata om de målsättningarna som vi har eller och dragit upp och koppla det vi gör till det.
Jag tänker mig så här,
jag tar med mig det som en bra tanke.
Varsågod.
Eller där vi, ett utvecklingsområde brukar man säga, va?
Jag skickar en faktura.
I nästa års valrörelse så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig.
Sensommaren 2021 så berättade Stefan Löfven att han skulle avgå. Visste du det då?
Nej.
Okej. Okay.
Ja, kort innan, men ja, lite innan, men inte särskilt.
Samma dag
innan.
Typ, eller? Ja. Okej.
Okay. Typ.
Liksom när, vem säger till dig att you're next? Är det han som gör det?
Nej, absolut inte. Nej, det är ingen som säger. Det är ju ingen säger. Det är ju en process i partiet.
Ja, men det förstår jag också. Ja. Men någon är väl liksom... Eller var det underförstått att det är du som är next in line?
Nej, verkligen inte. Utan det är ju distrikten som Det är ju partidistrikten som nominerar. Och sen har vi en valberedning. Så att det var ju då när de började nominera som det fanns ett stöd på ett sätt som jag aldrig hade kunnat drömma om.
Okej, och så när liksom dyker, alltså när sms:et eller hur du nu får reda på det här med att Stefan ska bort. Hur fick du reda på det?
Det var information som gavs.
Okej, på något sätt. Oj, vad hemligt det var. Okej, när den informationen ges, tänker du då i ditt lilla sinne att wow, jag kanske är nästa?
Det är klart att jag förstod att jag menar som finansminister sedan 7 år tillbaka och ledamot av verkställande utskottet förstod att jag skulle vara ett av de namnen som skulle resoneras kring.
Mm.
Absolut.
Är det med glädje som du konstaterar det?
Skräck.
Okej. Okay. Ren panik eller?
Nej. Men det är inte så, alltså jag älskar liksom att hålla på med politik är ju ett privilegium varje dag. Men jag har ju aldrig haft, alltså min drivkraft har alltid varit att förändra på riktigt. Att göra skillnad i sak. Jag har ju aldrig drivits av någon längtan att stå längst fram. Men innan jag blev ekonomisk politisk talsperson hade jag liksom aldrig hållit ett helt tal. Jag har alltid jobbat behind the scenes. Antingen som politisk sakkunnig eller liksom koka kaffe eller jag var sekreterare i min S-förening där hemma. Så att det är liksom inte det som har varit min drivkraft att drömma om. Liksom att vara partiledare var inget som stod på någon liksom önskelista.
Nej.
Men med det sagt, sen när jag väl liksom blev ekonomisk politisk talesperson och finansminister och sen statsminister, det har jag överraskats själv över att jag tycker jag måste stå på scen också.
Ja.
Hålla tal, det är ju fantastiskt.
Så, för det, annars så brukar det väl vara någon slags dans att man tackar nej och sen tackar man nej och sen tackar man ja eventuellt. Liksom. Man ska tacka nej, eller förr i tiden så var det så i alla fall.
Nej, det var ju framförallt Göran Persson då.
Ah, okay.
Det var det tror jag i ärlighetens namn var ganska ärligt menat då. Det var inte det han... Det var inte det han hade drömt om heller.
Mm.
Inte just då i alla fall.
Sen visar det sig att alla vill ha dig.
Ja, precis.
Ja. Vad går du igenom för känslor där?
Ja, det var ju en process. När man inser att det är så här det kommer bli. Och... Då är det en kombination av att acceptera, någonstans acceptera sitt öde, förbereda sig och börja förbereda sig.
Mm. Liksom, hur gick diskussion? Alltså jag antar att du förankrade hos familjen först att det var okej, eller?
Jag vill säga, min man var nog mer förberedd på det än vad jag har varit. Han är ganska bra på ibland ta ut saker i förskott.
Okay.
Mm. Men så han var nästan mer förberedd på den jag.
Han har oftast rätt också, eller?
Han har väldigt ofta rätt. Mm. Säg det bara inte till honom.
Nej, men det är irriterande, eller hur?
Tycker jag inte ett dugg irriterande. Tycker jag är bra.
Och fast det är irriterande när man tycker annorlunda och sen visar det sig att de hade
rätt. Att de har rätt. Mm.
Ja. Men ja, det måste du väl erkänna är ganska irriterande.
Ja. Nej, ja.
Okej. Okay. Anyhow, skit i det då. Men så fortsätt berätta. Liksom, acceptans, blir det någonstans en liten glädjedans eller?
Men jag blev hedrad såklart över att det var ett så starkt stöd.
Mm.
Och att kunna väljas på ett så starkt mandat ger ju också förutsättningar att kunna göra ett bra jobb.
Mm.
Så att det betyder mycket. Och då glädjedans. Ja, nej, men varm i hjärtat.
Mm.
Mm. Men det är också mycket förväntningar att leva upp till.
Ja, och hur var det då? När du väl träder in?
Så att säga. Men fan, då var det bara jobb. Mm. Alltså det gör ju, i och med att det kom ju liksom Putins liksom första tal om att han ju inte liksom längre accepterade den europeiska säkerhetsordningen kom ju där i december. Det kom ju bara några veckor efter att jag hade blivit utsedd till statsminister.
Mm. Jag hade Romina Pormakari här häromdagen och hon beskrev det som att liksom när man bara att bli minister är liksom som att kliva in i en torktumlare.
Mm.
Att bli statsminister i den här eran, det är ju liksom jag vet inte vad man ska likna det med, en stenkross som du slängs in i liksom.
Ja, ska vi säga, skillnaden är i och för sig att jag har jobbat i, alltså också när jag blev finansminister så hade jag jobbat 10 år i regeringskansliet och nu hade jag ju dessutom då varit minister i 7,5 år.
Så du har ju också, och du har ju också arbetat,
och jag har jobbat i stats, jag har precis, precis jobbat både nära Stefan Löfven under, hade jag gjort då i närmare 10 år, va? Och sen jobbat med Göran Persson.
Men det måste ju ändå vara aspekter det av det som du inte hade förstått liksom, eller?
Nej, jag, nog framförallt att det blev en så speciell tid med hoten mot europeiska säkerhetsordningen och sen den fullskaliga invasionen och sen resa runt i världen för att få de här säkerhetsförsäkringarna så att det skulle vara möjligt för oss att skicka in en NATO-ansökan om vi nu, ja, om vi skulle fatta det beslutet, vilket vi gjorde sen då.
Mm. Du, kan vi prata lite?
Och så valrörelse på det sen.
Ja, och det här misstroendevotumet innan dess.
Ja.
Mm. Nej, men det var turbulent.
Det var intensivt.
Mådde du liksom okej under den här perioden?
Hela tiden? Väldigt fokuserad då.
Ja. Och då tänker jag
mig, det är bra att ha hög arbetskapacitet.
Det låter lite grann som att du inte kände efter.
Ja. Ja, det blev ju, det var väldigt, väldigt, väldigt intensivt. Ja.
Mm. Okay.
Fokus var jobbet. Mm.
Kan vi prata lite NATO eller?
Absolut.
För jag tänker mig att du och jag är ju då i princip samma generation. Även om du vill förneka det. För mig var ju liksom det här med, alltså vi är båda uppvuxna under kalla kriget, du mer än jag liksom. Men den här alliansfriheten har ju varit så jävla mycket vår identitet. Och över en natt så bara steker du det. Och min känsla är, du är inte ensam om det, hela liksom, du har nästan helt liksom politisk uppslutning kring det beslutet. Men jag menar, givet din liksom bakgrund också som klev in i Palmes parti någonstans för länge sedan, det måste, jag vet att Malou var på dig om det här, men det måste ha varit liksom moraliskt sett ett sånt jävla svårt läge att knäcka det här. För om jag hade varit du, nu projicerar jag, men det hade varit väldigt, väldigt många fibrer av min kropp som kände nej, det här är fel.
Då kanske jag kanske inte, och då skulle jag kanske gå längre bak än Palme, utan det är ju liksom 100 år av en alliansfrihet som vi ändrar. Så det är ju större, jag heter snabbt något större, ännu större än så. Jag menar att jag gick in i politiken eller liksom blev minister eller statsminister för att vi skulle föra in Sverige i NATO. Nej, verkligen inte. Å andra sidan, när situationen kräver så är det liksom ytterst ansvaret för en statsminister att göra det som krävs. Och då tycker jag också det är viktigt att ha med sig. Det är ju inte så att vi alltid, alltså mitt parti har varit emot försvarssamarbete. Jag menar, efter andra världskriget vill ju mitt parti gärna försöka ha en nordisk försvarsunion. Men Norge och Danmark valde ju då att gå med i NATO. Och sen liksom dog diskussionen lite hos oss eftersom vi, Finland med den situation som var då, inte kunde gå med i NATO. Vi kunde liksom inte lämna dem själva, nu är det citationstecken här, utanför NATO. Och sen har vi ju så här, men under senaste åren har ju både Sverige och Finland ju också fördjupat, alltså steg för steg fördjupat samarbetet med NATO i en annan värld än under kalla kriget. Men det är klart att den diskussionen på allvar hamnar i ett helt annat läge när Finland börjar prata om ifall de skulle gå med i NATO. Vet du, Fredrik Reinfeldt sa ju alltid att han ville gå med i NATO, men förutsättningar för att driva den frågan var att sossarna och Finland också ville gå med i NATO. Så det är klart, diskussionen blir annorlunda när finnarna började diskutera NATO-frågan. Och då, när det var uppenbart att så skedde, så startade ju vi och hade ju en parallell diskussion med Finland, verkligen en parallell process som landade i det här beslutet. Och som jag ska bara säga, det var inte ett lätt beslut att landa i, men jag är övertygad om att det var rätt.
Mm.
Och det var en viktig process i vårt, svår och viktig process i vårt parti.
Mm, okej. med facit på hand då, så det gick ju inte riktigt så fort som man hade hoppats på.
Nu... Ja, vi har ju alltid sagt att vi bedömer att det kan ta upp till ett år.
Mm.
Så det sa ju vi från början.
Mm. Och sen så då, den har väl nu förvisso Moderaterna, eller liksom den nya regeringen har ärvt det, men det är ju Erdogan som liksom sätter spelreglerna för det här. Och Sverige gör väldigt stora eftergifter för att liksom blidka honom. Blev det så bra det här egentligen?
Alltså jag tycker jag ska nog balansera hur, för det finns ju så att säga i den överenskommelsen som vi gjorde i Madrid, så finns det också väldigt tydliga liksom ramar för vad vi gör i Sverige. Jag menar, vi är jättetydliga med, jag menar, de har ju stora krav på utlämningar av personer, men det är ju, det är väldigt tydligt i överenskommelsen om att vi kommer ju följa svensk lagstiftning. Både vad gäller liksom utlämningar i svensk lagstiftning om hur vi ser på vad som är terroristverksamhet och inte. Och vi kommer alltid följa internationell rätt. Så att det finns ju väldigt tydliga ramar. Men däremot, jag menar till exempel vapenexportfrågan, det är klart det hamnar i ett annat läge när, om man är med i samma, eller ska vara med i samma försvarsallians. Det är klart att man ser på vapenexportfrågan på ett annat sätt.
Mm. Okej. Okay.
Men sen har ju den nya regeringen gjort uttalanden ifrån Turkiet som vi inte har gjort det, eller inte skulle ha gjort.
Gjordes det lite, alltså min känsla från sargen var att så här, vi måste stöka undan det här jävla NATO-pisset så att vi kan ha en ren valrörelse.
Det här är ju ett mycket, mycket större beslut än liksom en valrörelse.
Men det är också liksom, det är en borderline grundlagsändring, känns det som. Jag vet att det inte står i, eller jag antar att det inte står i grundlagen någonting om neutraliteten, men det är grovt ju.
Jag menar, Ulf Kristersson skickade ju han skrev en debattartikel där han var liksom beredd och han sa då att han var beredd att skicka in en NATO-ansökan, jag menar, även med minsta möjliga parlamentariska marginal. Det skulle jag aldrig ha gjort. Utan en viktig parameter för mig var ju att det fanns ett väldigt, väldigt, väldigt brett stöd i Sveriges riksdag för det här. Annars hade det inte varit möjligt.
Okej. Okay.
Eller annars hade jag inte fattat ett sånt beslut.
Jag fattar. Mm. Du, det här med att vara liksom statsminister och partiledare också, antar jag. Jag menar, du frontar ju liksom politik som du, liksom bottnar du alltid i det som du måste fronta?
Annars kan man ju inte fronta.
Okej, okay. Så att du måste...
Alltså det lyser ju igenom direkt, om man inte vet vad man pratar om.
Okej, okay. Ja, nej, jag menar inte att nu bottnar...
Eller inte stå för med.
Ja, exakt.
Alltså om man inte står, det lyser ju igenom direkt om man inte... Så. Om man inte står för det man står. Men jag menar så, finns det någon gång, någon gång från fronta i något jag inte riktigt...
Håller med.
Nej, men så, ja, absolut. Mm. Och det märks nog. Det är för sig också skiner igenom.
Ja, okay.
Men så är det ju. Man är ju inte... vi har ju många, många medlemmar i vårt parti. Och det är många i partistyrelse och verkställande utskottet. Så det är ju inte en person som bestämmer allting. Så är det ju inte.
Jag fattar. Du, ta det här på 30 sekunder om du kan. Hur ska du se till att vinna valet nästa gång?
Genom att ha en riktigt, ja, såklart bra politiska förslag som adresserar de samhällsproblem som man har.
Okej, okay, det var ju under 30 sekunder. Vad ser du fram emot?
Jag ska åka hem till mamma först och sen ska jag träffa mina barndomskompisar ikväll.
Ja, mysigt. Du, då säger jag väl ungefär så här, Magdalena. Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Tack, tack.
Ibland överraskar mina gäster, det här var ett sånt samtal, så eftertänksam och rolig. Men det där vet du förstås allt redan om, eftersom det vi i det här laget också sett uppvärvning som trummar på in i 2023 och ja, kanske inte evigheten men en tid framöver. Ninni Westin, Acast, Kristoffer Triumf, vi välkomnar dig att följa med på det bästa året i poddens historia. Tusen tack för att du lyssnade. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.